Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level är en omfattande lärobok i biokemi, skriven av Donald Voet, Judith G. Voet och Charlotte W. Pratt. Den femte upplagan, med ISCN 1989-1401, riktar sig främst till universitetsstudenter som behöver en systematisk grund i hur livets molekyler är uppbyggda, reagerar och regleras. Bokens ämnesområde sträcker sig från vatten, aminosyror, proteiner, kolhydrater och lipider till enzymologi, metabolism, DNA, RNA och genuttryck. Den utgår konsekvent från kemi men kopplar de kemiska principerna till cellers funktion, mänsklig fysiologi och sjukdom. Ett särskilt kännetecken är kombinationen av detaljerade illustrationer och pedagogiska verktyg som guidningar genom komplexa processer, stegvisa beräkningsexempel och bioinformatikövningar. Syftet är därför inte bara att ge fakta att memorera, utan att visa hur molekylär struktur, energiomsättning och genetisk information hänger ihop. Boken placerar även klassisk biokemi i ett modernare sammanhang med uppdateringar om bland annat strukturbiologi, sekvensering, CRISPR-Cas9 och icke-kodande RNA. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kemiska principer förklarar biomolekylernas form och funktion. Boken bygger sin framställning på en enkel men avgörande utgångspunkt att biologiska funktioner måste förstås genom kemi. Därför behandlas vatten, svaga kemiska bindningar, syre och baser tidigt innan läsaren går vidare till större biomolekyler, vattnets polaritet. Vätebindningar och förmåga att påverka joners och opolära ämnens beteende blir exempelvis nödvändiga för att förstå proteinväckning, membranbildning och enzymers aktivitet. Aminosyror presenteras inte enbart som beståndsdelar i proteiner, utan som molekyler vars sidokedjor styr laddning, löslighet och möjliga bindningar. Därifrån blir kopplingen till proteinernas tredimensionella struktur logisk. Samma princip används för nukleinsyror, kolhydrater och lipider. Deras struktur avgör vilka informations-, energi- eller byggnadsfunktioner de kan ha i cellen. Detta angreppssätt gör att boken undviker att framställa biokemi som en lång lista av ämnen och reaktioner. Istället visar den varför en liten förändring i molekylform eller laddning kan få konsekvenser för en hel biologisk process. För studenter är det en viktig metodisk styrka eftersom den gör det lättare att dra slutsatser om nya molekyler snarare än att bara känna igen redan givna exempel. För det andra, proteiner och enzymer behandlas som cellens precisa arbetsverktyg. Proteiner får en central roll eftersom de kopplar samman genetisk information med praktiskt arbete i cellen. Boken följer vägen från primärstruktur, alltså aminosyrasekvensen, till veckade tredimensionella strukturer och specialiserade funktioner. Den betonar att proteiners aktivitet beror på en kombination av form, kemiska grupper och omgivande miljö. Myoglobin, hemoglobin, antikroppar och muskelkontraktion används som betydelsefulla områden för att visa hur proteinstruktur relaterar till transport, immunförsvar och rörelse. Enzymkapitlen går sedan från principen om katalys till kvantitativ analys av reaktionshastighet, hämning och reglering. Det är väsentligt eftersom enzymer inte bara gör reaktioner snabbare. De gör också metabolismen styrbar så att cellen kan reagera på tillgången på näring, energi och signaler. Beräkningar kring enzymkinetik kan vara krävande och bokens stegvisa räkneexempel är därför funktionella snarare än dekorativa. De visar hur data kan användas för att bedöma exempelvis enzymers affinitet och olika former av inhibition. Kopplingen till läkemedel och sjukdom blir naturlig eftersom många farmakologiska ämnen påverkar proteiner eller enzymatiska reaktioner. Avsnitten tränar därmed både molekylär förståelse och förmågan att tolka experimentella samband. För det tredje, metabolism framställs som samordnad energiomvandling. Inte som isolerade reaktionsvägar, bokens behandling av metabolism omfattar centrala vägar som glukosnedbrytning, glykogenmetabolism, gluconeogenes, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering. Den tar även upp lipid- och aminosyrametabolism, fotosyntes och kvävefixering. Bredden är viktig, men den pedagogiska poängen ligger i att reaktionsvägarna sätts i samband med varandra. Nedbrytning av glukos är exempelvis inte bara en serie enzymsteg. Den producerar intermediärer, reducerade elektronbärare och energi som behöver användas eller balanseras i andra delar av cellen. Oxidativ fosforylering förklarar hur energin i elektronöverföring kan omvandlas till en protongadjuvant och därefter till ATP. Därmed får ATP sin roll som energibärare en konkret kemisk förklaring. Boken går också vidare till däggdjurs bränslemetabolism, där vävnader och organ måste samordna användningen av glukos, fettsyror och andra energikällor. Reglering blir här lika viktig som själva reaktionerna, en metabolväg som fortsätter trots att produkten redan finns i överskott skulle slösa resurser. Genom att förena energi, reglering och fysiologiskt sammanhang visar framställningen varför metabola rubbningar kan få systemiska följder. Det gör avsnittet särskilt relevant för läsare inom medicin, nutrition och molekylär biologi. För det fjärde. Membran och signalering visar hur celler avgränsar och tolkar sin omvärld. Lipider och biologiska membran behandlas som dynamiska strukturer, inte som passiva cellväggar. Lipiders hydrofila och hydrofoba egenskaper förklarar varför dubbla lipidskikt uppstår i vatten, medan olika lipidtyper och membranproteiner påverkar membranets rörlighet och funktion. Den kemiska grunden behövs för att förstå hur membran kan vara stabila och samtidigt selektiva. I nästa steg behandlar boken membrantransport. Små opolära ämnen kan passera på andra sätt än joner eller större polära molekyler som ofta kräver kanaler, transportörer eller energikopplade pumpar. Transporten är avgörande för bland annat jonbalans, näringsupptag och upprätthållandet av koncentrationsgradienter. Signaleringskapitlen bygger vidare på detta genom att förklara hur celler upptäcker och bearbetar information från hormoner, signalsubstanser och andra signalmolekyler. En receptor vid cellytan eller in i cellen kan sätta igång en kedja av molekylära förändringar. Sådana signalvägar kan förstärka ett svagt yttre budskap och samtidigt reglera flera mål i cellen. Boken knyter därmed samman fysisk avgränsning, transport och informationsöverföring. Perspektivet hjälper läsaren att förstå varför förändringar i receptorer, transportproteiner eller signalreglering kan kopplas till sjukdom och varför dessa system ofta är viktiga mål för läkemedel. Slutligen, genetisk information kopplas till moderna metoder inom strukturbiologi och bioinformatik. Den sista huvudlinjen följer hur genetisk information lagras, kopieras, används och regleras. Nukleinsyrors struktur leder vidare till DNA-replikation, reparation och rekombination, följt av transkription, RNA-bearbetning, proteinsyntes och reglering av genuttryck. Boken visar att informationsflödet från DNA till RNA och protein inte är en mekanisk enkelriktad process. Cellen måste välja vilka gener som ska användas, när de ska uttryckas och hur RNA och proteiner ska modifieras eller kontrolleras. Detta är centralt för att olika celltyper, trots samma arvsmassa, kan ha olika funktioner. Den femte upplagan placerar också dessa grundprinciper i relation till nyare forskningsverktyg, nästa generation DNA-sekvensering, kryoelektronmikroskopi. Metabolomik och genomredigering med CRISPR-Cas9 nämns som metoder som har förändrat möjligheten att undersöka molekylära system. Bioinformatikövningarna är särskilt relevanta eftersom de flyttar fokus från enbart teori till hur biologiska data kan analyseras och tolkas. Det betyder inte att boken blir en ren metodhandbok. Snarare tydliggör den varför metoderna kräver kunskap om struktur, kemi och cellfunktion för att resultaten ska förstås korrekt. Kombinationen av klassisk molekylärbiologi och moderna dataorienterade perspektiv gör innehållet användbart i dagens biovetenskapliga utbildningar. Sammanfattningsvis, Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level passar bäst för studenter på högskole- och universitetsnivå inom biokemi, molekylärbiologi, biomedicin, kemi, nutrition och närliggande medicinska utbildningar. Den kan också fungera som referens för läsare som vill repetera en bred biokemisk grund inför fortsatta studier eller laboratoriearbete. Boken kräver att läsaren är beredd att arbeta med kemiska resonemang, strukturer och vissa beräkningar. I gengäld erbjuder den ett sammanhängande sätt att förstå ämnet där molekyler, cellprocesser och fysiologiska konsekvenser förklaras som liksom delar av samma system. Den praktiska nyttan ligger bland annat i träningen att tolka enzymkinetik, följa energiflöden och förstå sambandet mellan genetisk förändring och proteinfunktion. Den intellektuella nyttan är att den visar hur biologisk komplexitet kan analyseras utan att förlora de kemiska detaljerna. Jämfört med mer koncentrerade introduktionsböcker utmärker den sig genom sin stora bredd, sitt starka visuella stöd och sin tydliga koppling mellan grundläggande biokemi och mänsklig hälsa. Jämfört med verk som främst betonar faktainlärning ger den också ett mer explicit stöd för att arbeta med processer, beräkningar och bioinformatik. De många illustrationerna och de integrerade pedagogiska inslagen är särskilt värdefulla när rumsliga strukturer eller flerstegsprocesser behöver förstås. Samtidigt innebär omfånget att den ofta fungerar bäst som kursbok med planerad läsning, snarare än som en snabb översikt. För den målgruppen är dess kombination av kemi, modern forskning och undervisningsstöd dess tydligaste särdrag. Om du vill stödja Donald Voet, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!